19 november 1994, Gazaremsan.
Så till Mellanöstern där oroligheterna i Gaza och på Västbanken har fortsatt idag efter gårdagens blodiga kravaller som krävde 13 dödsoffer. Trots nattliga överläggningar har man inte lyckats dämpa islamisternas vrede mot PLO-ledaren Yasser Arafat.
Det hörs fortfarande skottlossning, brinnande bildäck blockerar fortfarande vägarna och i ett mycket spänt Gaza förbereds nu begravningstågen. Polisen har lovat att inte störa de sörjande. Hamas har lovat att deras anhängare inte ska bära vapen under begravningsceremonierna. Trots att ledare för Hamas och PLO manat till lugn har protesterna spridit sig. I Hebron brändes porträtt av Yasser Arafat och utanför sjukhuset i Gaza där många av de skadade vårdas lyder väggklottret. Detta brott kommer inte att gå ostraffat. Bedömare varnar nu på allvar för inbördeskrig och Hamas talesmän säger att även om de eller till och med Hamas fängslade ledare Ahmed Yassin beordrar ungdomarna att hålla sig lugna så lyssnar de inte.
Cecilia Udén, vår korrespondent i Mellanöstern. Det finns ju anledning nu att undra hur stor risken är för ett riktigt palestinskt inbördeskrig.
Ja, jag tror man ska vara försiktig med att dra den slutsatsen. Situationen är mycket, mycket allvarlig, men det är för tidigt att säga att det har gått så långt att det inte finns någon återvändo. Det är naturligtvis en mycket allvarlig kris för Yasser Arafat. Men jag tror inte att situationen är okontrollerbar och det finns knappast någon palestinier i Gaza som vill se inbördesstrider där palestinskt blod spills. Inte ens de som i upphetsningen igår krävde Arafats död.
Så du menar att PLO-ledaren kan göra någonting i det här läget i alla fall?
Ja, han har egentligen två val just nu. Antingen att inleda en dialog med Hamas och Jihad eller att olagligt förklara dem. Och ingen vet vilken väg han kommer att välja och vad det i sin tur kommer att få för konsekvenser. För att lugna de upprörda känslorna just för stunden så har det sagts att han inte bara tvingas avskeda polisbefälen som var ansvariga utan han kanske också kommer att tvingas lägga hela fredsprocessen på is och det vore ju ett slags kapitulation.
Finns det andra personer som kan påverka utvecklingen och förhindra då ett rent krig?
Ja, det gör det faktiskt. Det finns en person. Det är den gamle läkaren Dr. Heydar Abdeshafi som en gång i tiden var chef för palestiniernas förhandlingsdelegation i fredssamtalen men som hoppade av i protest mot Gaza-Jeriko-avtalet. Och i natt när oppositionen samlades så var det hemma hos Dr. Heydar medan Yasser Arafat satt i krismöte med sina män bara ungefär 100 meter därifrån. Och den här personen, Dr. Heydar, som man kallar för mannen med det vita hjärtat i Gaza, han är respekterad i alla läger. Han skulle kunna vara en sorts samlande kraft, tror jag. Men det i sin tur skulle förutsätta att någonting görs åt hela denna fredsprocess som han är emot. Eller åtminstone fredsavtalet, Gaza-Jeriko-avtalet.
Vad är det egentligen i fredsprocessen som har gått fel?
Ja, det som det omedelbara är naturligtvis att det inte finns pengar. Att de internationella donationerna inte har kommit fram. Bara 6% av alla dessa miljarder dollar har nått Gaza. Och det har skapat en fruktansvärd kris som naturligtvis gör det lätt för Hamas och Jihad att piska upp ett missnöje bland dessa fattiga människor. Men det som är en större kritik, mer övergripande kritik mot fredsprocessen, det är att frågan om bosättningar och frågan om den slutgiltiga lösningen inte har tagits upp till förhandling och diskussion. Att man ännu inte vet om de judiska bosättarna några kilometer från Gaza ska bo kvar där efter 5 år eller inte.
Cecilia Udén direkt från Kairo i Lunchekot i Sveriges Radios P.
–20 november 1994. Sverige.
Sverige, bara en vecka efter att svenska folket har röstat ja till EU– –så bryts nu ett gammalt svenskt politiskt tabu. Liberala Expressen förespråkar idag som första stora tidning– –att Sverige söker medlemskap i NATO. Chefredaktören Olle Westberg förklarar varför man just nu– –bestämt sig för att kräva svenskt NATO-medlemskap.
Ja, vi gör det därför att vi menar att opinionsläget i Sverige har förändrats i och med det klara beslutet i folkomröstningen, då tror jag att det finns en större mottaglighet för den här debatten.
Jag kan inte minnas att ni före folkomröstningen skrev att om det blir ja till EU så ska ni kräva att vi ska gå med i NATO.
Nej, ställningstagandet till NATO motiveras av att vi tror att det nu är dags att börja bilda den här opinionen. Vi är ju inte beslutsfattande, vi får fram vad vi tycker är sakligt rimligt.
Men du tror inte att det hade varit väldigt mycket mer politiskt eldfängt att gå ut med det här kravet före folkomröstningen?
Ja, vi har ju inte deltagit i folkomröstningen, sitter inte några kommittéer och inget parti, utan vi driver det vi tycker är sakligt riktigt. Och hade det blivit ett nej, då hade det här inte varit sakligt möjligt.
Men ni är dock en rätt tongivande röst i den politiska debatten som Sveriges största dagstidning och så vidare. Tror du inte att många blir arga nu och tycker att det är lite, kanske till och med fräckt att gå ut efter folkomröstningen och kräva det här med militärt samarbete? Det var en väldigt känslig fråga innan.
Det tror jag inte. Om så att säga ja-sidan i folkomröstningen eller om ett politiskt parti hade gjort det, då tror jag att det hade kunnat bli den reaktionen, eftersom så många politiker i valrörelsen, dumt nog som jag ser det, gick och svor på alliansfriheten. Vi tror att ska man få en annan politisk hållning nu, då måste man börja driva en långsiktig opinion. Det är det vi gör.
De svenska politiker som nu inför folkomröstningen har lovat väljarna att vi ska gå in i EU med bibehållen alliansfrihet, vad tycker du att de ska göra då?
Ja, har de lovat så har de lovat. Det får väl gå en tid och de får väl argumentera där. Sådana här stora beslut förutsätter ju att man har en väldigt stor folklig acceptans och för en debatt under en god tid.
Men tycker du att de så småningom ska kunna bryta mot de här löfterna gentemot folket?
Ja, jag tycker att de ska kunna argumentera för vad som är sak riktigt. Och det får man göra när de frågorna på allvar blir aktuella. Vi bidrar på vårt sätt genom att ta upp debatten.
Och då kommer du om några år att kunna säga att det var vi på Expressen som såg till att debatten kom igång så att Sverige blev medlem i NATO.
Ja, om vi har bidragit till det så är vi glada.
Sa Olle Westberg, chefredaktör för liberala tidningen Expressen. Och Lars Leijonborg, som är vice ordförande i Folkpartiet, säger i en kommentar att det inte är aktuellt för Folkpartiet att kräva svenskt medlemskap i militäralliansen NATO.
November 1994. Italien och maffian.
I Neapel startar imorgon FN-konferensen om den organiserade brottsligheten, det som i dagligt tal kallas maffian. Italien har arbetat hårt för att få den här konferensen förverkligad, eftersom man nu har ordentliga resultat att visa upp i den egna kampen mot till exempel den sicilianska maffian.
Neapel är en belägrad stad just nu med över 10 000 man, militär och polis, som skyddar de 140 delegationerna som flyger in för att delta i FN-konferensen om den organiserade brottsligheten. De kommer till en stad som själv har en egen lokal maffia, nämligen Camorran, som bara den har 6 700 medlemmar. FNs generalsekreterare Boutros Ghali kom till Neapels flygplats för bara en timme sedan, medan hoten och varslen från maffian bara fortsätter att strömma in. I morse hittade chefredaktören Mario Cianci, som ansvarar för lokaltidningen La Sicilia i Catania, ett avskuret blodigt fårhuvud som en varning utanför sin dörr. Samma sak hände en av Palermos många modiga präster för några veckor sedan. Larmet gick i Roms inrikesministerium igår när polisen i sista stund lyckades stoppa ett attentat mot en av landets domare. Polisen hade fått ett tips från en pentito, alltså en av de 900 tidigare mafiosi som nu valt sida och blivit den italienska rättvisans vassaste vapen mot landets fyra olika maffiaorganisationer. Det här är situationen när delegationerna om någon timme träffas i Neapels berömda arkeologimuseum för en första välkomstceremoni. Man kan förmoda att diskussionerna om en ny internationell överenskommelse för kampen mot den organiserade brottsligheten börjar redan där. En gigantisk uppgift om man tänker på att den totala omsättningen för världens alla brottssyndikat beräknas uppgå till 750 miljarder dollar. Med konferensstarten imorgon betalar Italien av på sin skuld till domaren Giovanni Falcone, som mördades av maffian för drygt 2 år sedan. Det är hans dröm om ett internationellt forum för den internationella brottsbekämpandet som nu realiseras. Och Malm, Rom.
den 20 november 1994, Åland.
Idag är det ålänningarnas tur att säga ja eller nej till EU, och det är för andra gången i höst. När Finland gick till val i oktober blev det ett knappt ja från ålänningarnas sida. Också den här gången pekar prognoserna på ett ja, även om nej-sidan trappat upp sin kampanj de senaste dagarna.
Det är tidig morgon när Nils Eriksson, fiskare på kökar i den åländska utskärgården, tar upp strömmingsskötarna. Han är en av de cirka 18 000 röstberättiga ålänningar som idag folkomröstar om EU. Och han säger ja till EU.
Tror det bara är bra, ja. Vad ska lilla Åland stå utanför till? Alla behöver ju hjälp på olika sätt.
Ingen förväntar sig ett nej idag. Efter Sveriges ja till EU visar alla opinionsundersökningar att Åland kommer att rösta ja till EU. Men debatten har varit hård.
Men det är ju många som tycker att EU är någonting
skrämmande. Det är kanske någon som har någonting mycket rädda att de ska bli av med. Det är vad de har. Jag har så lite så jag kan ju ingenting bli av med. Jag är lugn.
Thomas Dahlgren är hotellägare på kökar. Han säger nej till EU. Och han menar att Åland kommer att lämna ifrån sig för mycket av lagstiftningsmakten och självstyret om det blir ja till EU.
1921 då så blev Åland en självständig eller självstyrt örike. Och jag menar då också sen att tänka, vi vet ju inte vad vi kanske vi kastar bort det här nu som våra förfäder har verkligen kämpat och hårt för.
Åland kommer att få vissa specialbestämmelser om de säger ja till EU. Bland annat kommer det att krävas åländskt medborgarskap för att köpa jord och fast egendom. Dessutom kommer Åland att få vissa skatteundantag. Åland är inte med i EU när det gäller de indirekta skatterna, moms och punktskatter. Och det innebär att Åland efter 1999 kan fortsätta med taxfri försäljningen på färjor och flyg. Ragnar Erlandsson är regeringschef på Åland. Och han menar att det blir problem för Åland om man ställer sig utanför EU.
Vi kan inte isolerat stå utanför utan överhuvudtaget några förbindelser till EU. Blir vi utanför, då måste vi ha några arrangemang för handel och så vidare. Att vi ändå på ett eller annat sätt är anslutna.
Och här har vi nu Hasse Svensk direkt från Helsingfors. Nu har rösträkningen pågått en dryg halvtimme. Hasse, hur ser det ut?
Ja, vi har hunnit få in resultat från några små kommuner och redan de resultaten pekar på ett klart ja till EU från Åland. Mellan 60-70% säger ja, 30-40% säger nej. Och eftersom vi vet att motståndet mot EU är störst bland småkommunerna så kan vi redan nu säga att ålänningarna har sagt ja till EU. Här är några siffror från Brändö, säger 88% ja och 12% nej. Ekerö 67% ja, 33 nej. Och en annan kommun, Finström, 70% ja, 30% nej. Än har vi inte fått in resultaten ifrån Mariehamn, Ålands huvudstad alltså. Och där vet vi att intresset för ett medlemskap är ännu större. Så redan nu är det klart att inte bara Sverige och Finland utan också ålänningarna har sagt ja till ett medlemskap i den europeiska unionen.
Den 20 november 1994, Norge.
Från Åland ska vi till Norge. Det är nu en vecka innan folkomröstningen i Norge om EU. Och alltjämt så leder nej-sidan. Men ja-sidan har knappat in på försprånget sedan Sverige sa ja till EU. I Nordnorge så är dock motståndet mot EU fortfarande mycket kompakt. Det finns till och med en rörelse som vill bryta loss Nordnorge och bilda en egen stat i den händelse att Norge går med i EU.
Snön faller över Tromsö och nattmörkret sänker sig vid 13:30 på dagen. Och den 25 november går solen ner för gott för att inte komma fram igen förrän den 17 januari nästa år. Men trots vinter och mörker är diskussionen livlig inför folkomröstningen den 28 november på gator och kajer.
Ja, vi har ingenting där inom jury så vi ska stämma nej.
Det är du bestämt på?
Ja, helt säkert. Och det stämte i 72 och det blir jag att stämma in den gången också.
Norge klarar sig inte utan Europa. Vi är avhängiga av, när Sverige går in speciellt då, så är vi väldigt avhängiga av exporten till Sverige och exporten till också Finland och resten av Europa. Och med de tullmurarna som vill bli så får det vanskelig.
Ja, men vi mersker ikke noe på det. Du ser, vi har nå hatt toll på tidligere gjennom Europa. Vi har ikke mersket noe for praler til. Folk, de kjøper fisken de skal ha uansett.
Mm. Så du har ikke så mye om det?
Nei, det har ikke noe betydning.
Två olika åsikter, men i opinionsmätarnas tabeller finns det nästan bara en. Närmare 80% av befolkningen här uppe vid Norra Ishavet säger nej till EU.
November 1994. Sverige.
Rapport kunde igår kväll visa dokument av vilka det framgår att Sveriges kommunistiska parti, Vänsterpartiets föregångare alltså, fick stora summor pengar från Sovjetunionen under 50-talet. Den dåvarande partistyrelseledamoten C.O. Hermansson säger sig inte känna till detta, men anser att uppgifterna måste utredas.
Det var från Moskva som det svenska kommunistpartiet styrdes under lång tid. Fram till 43 fanns den internationella organisationen Komintern som bestämde till och med valmanifesten. Men rapport kunde gå och berätta om hur en svensk forskare, bland annat i samarbete med Vänsterpartiet, funnit att det sovjetiska partiet därefter fortsatte att styra, politiskt men också ekonomiskt.
Frågan är hur glatt partiet så här i efterhand är mot bakgrund av vad som har kommit fram. Framförallt kanske de som är minst glada är de som till exempel C.O. Hermansson var med på den tiden då det begav sig. Vi ska kika tillsammans med C.O. Hermansson.
Här inne på det sovjetiska kommunistpartiets tidigare topphemliga arkiv kan den som söker idag finna sanningen bakom gårdagens lögner. Nya dokument visar nu att Sveriges kommunister från allra första början stod på Kominterns och sedan centralkommitténs budget. Några slumpvis utvalda protokoll från 6 år på 50-talet visar att bara under de åren fick de svenska kommunisterna sammanlagt 300 000 dollar från Moskva.
Men dessa... Ja, vad säger du? Fick ni sådana här pengar? Du satt med i partistyrelsen under den här tiden.
Jag hade hört talas om det tidigare och inte sett några papper eller deltagit i några beslut. Och jag vill säga på en gång liksom, för att klargöra min ståndpunkt, att handlar det här om direkta penningbidrag, så tar jag mycket bestämt avstånd från det.
Det är lite som att du är överbevisad. Även om du säger att du inte känner till dem.
Överbevisad om vad?
Att ni fick pengar under de här åren.
Ja, jag kan ju inte bestrida det mot bakgrunden av de här uppgifterna.
Ett exempel på Moskvas överhetsperspektiv är när kommunisten Carl Kilbom vid ett tillfälle kallas till Moskva. I telegrammet står det: Kalle ska komma om han är frisk.
Ja, C.O. Hermansson, blev du själv kallad till Moskva som det hette någon gång?
Nej, det här handlar ju om historien under den tid då kommunistiska internationalen existerade.
Men också efter den tiden? Sveriges,
ja, men det fanns en politisk följsamhet som jag protesterade mot och försökte bryta.
Försökte man aldrig att utöva makt, menar du, från Moskvas sida?
Jag kan bara berätta mina egna erfarenheter. Från den tid jag var partiledare så kom det ju protester utav olika slag mot ställningstaganden från partiets sida.
Efter att ha sett Elisabeth Hedborgs inslag i rapport tänker nu C.H. Hermansson arbeta för att Vänsterpartiet självt utreder framförallt de tidigare ekonomiska bindningarna till Sovjetunionen.
Till förra partikongressen lades det fram en vitbok med en granskning som oberoende vetenskapsmän hade gjort av partiets relationer till partier i utlandet. Och det arbetet måste fortsätta, särskilt mot bakgrund av de här nya dokumenten.
Vänsterpartiets nye partisekreterare Lars Ohly förnekar att politiskt ansvariga organ inom Vänsterpartiet har krävt att de här uppgifterna inte skulle publiceras för det svenska valet. Detta blev alltså sagt i gårdagens rapportinslag. Genomgången av det sovjetiska kommunistpartiets arkiv är viktig och nödvändig, och Vänsterpartiet har beslutat att finansiera publiceringen av de nya uppgifter som nu kommer fram, säger Lars Ohly.
November 1994. Frankrike.
I Frankrike avslutade Socialistpartiet idag sin kongress. Den har mycket kommit att handla om valet av en efterträdare till president Mitterrand. Och för första gången sades det nu officiellt att det är den avgående EU-ordföranden Jacques Delors som socialisterna helst vill ha. Partiledaren vädjade direkt till Delors att ställa upp i valet.
Lundi dernier, en t'adressant aux Français, tu leur as dit si je devais être candidat, ce serait par devoir. Eh bien, je pense avoir le droit de te dire, au nom de la majorité des socialistes, que c'est ton devoir.
Det franska presidentvalet äger inte rum förrän i maj, men det kastar alltså redan en slagskugga över fransk politik. Samtidigt så ägnar sig den svårt cancersjuk 78-årige François Mitterrand sina sista månader i presidentämbetet åt att ställa upp inför sitt eget eftermäle.
Monsieur le président de la République.
Kejsaren och kvinnokaren, motståndsmannen och kollaboratören under kriget, Europavisionären. François Mitterrand är en av världens mest mäktiga och mest gåtfulla politiker. Nu utkämpar han sin sista strid att överleva cancern i åtminstone ett halvår till, då fransmännen ska välja en ny president.
Och quand même, vous savez, une deuxième opération sur une maladie qui n'est pas facile à dominer.
Intervjun i franska TV2 för en tid sedan visar en Mitterrand som nu försöker forma sitt eftermäle inför den snabbt annalkande döden. 55 år i Frankrikes tjänst, varav 14 år som president, den längsta tiden någon någonsin haft den posten. François Mitterrand försöker nu förekomma de avslöjanden han vet ändå kommer. Att han som ung aktivt verkade för Frankrikes yttersta höger. Och att han 1942, mitt under brinnande krig, under en period arbetade för Vichy-regeringen. Den franska krigsministär som under tyska ockupationen gjorde sig skyldig till tusentals franska judars död.
J'étais un produit comme beaucoup de français, de mon milieu, de ma société, de mon éducation. J'ai dit petite bourgeoisie dans une petite ville de province.
Quelle appréciation vous portez ?
Naturellement, je ne m'en repens pas parce que c'était des gens estimables et bienveillants. Mais enfin, politiquement, leur analyse était loin de celle que depuis de longues années, moi, j'ai et je combats pour une idéologie qui n'est pas la même.
Fram till nu har bilden av hjälten och frihetskämpen dominerat. Och den är också sann, för under krigets sista år hjälpte Mitterrand aktivt till att befria franska motståndsmän och krigsfångar. Och lade därmed grunden för sin karriär i franska socialistpartiet, krönt av presidentskapet 1981.
The grand old man of socialism is turning out to be a Machiavellian opportunist. A man who started on the right, like many people in France, then used the left as a kind of platform to become the longest ever president of the French Republic. But deep beliefs? No, probably not. One thing, I think, guided him, the taste for power at any cost, and his meeting with de Gaulle in London during the war. They hated each other. Very quickly, Mitterrand sensed that his one opponent would be de Gaulle. So the place on the right was taken by de Gaulle. He took the only position left to him on the left.
Mitterrands popularitet har dalat hos franska folket i takt med att arbetslösheten har ökat. I den senaste opinionsundersökningen så säger 57% att de inte tror att Mitterrand är mannen att lösa Frankrikes problem. Men samtidigt så finns det kvar här i Frankrike en väldigt stor beundran för Mitterrand som president, som symbol för Frankrike. När Mitterrand nu förbereder sig inför döden visade han i förra veckan efter 20 år upp sin utomäktenskapliga dotter inför offentligheten. Och franska pressen skriver nu utan större upprördhet om hans dubbla eller snarare tredubbla äktenskap.
I think one will remember him for certain amount of buildings in Paris. French presidents build and write.
Ja, inte sedan Napoleon den tredje tid har Paris berikats med så många nya storslagna kulturbyggnader. Men Mitterrand kommer också att bli ihågkommen för att han tillsammans med Tyskland gjort en världsmakt av EU. Och kanske blir det EUs nuvarande ordförande Jacques Delors som efterträder Mitterrand i presidentvalet i maj efter en valkampanj som redan nu börjat prägla det politiska spelet i Europa.
November 1994, Mosambik.
Röstsammanräkningen i Mosambik är nu klar. Ledaren för regeringspartiet Frelimo, Joaquim Chissano, blev vald till president. Han fick drygt 53% av rösterna i landets första fria val efter inbördeskriget. Frelimo segrade också i parlamentsvalet, ett val som var över ett år försenat. En av anledningarna var att Renamo-rebellerna och Frelimo-regeringen inte litade på varandra. Under ledning av FN har nu valet ändå genomförts. 90 000 soldater avväpnats och en ny armé bestående av Renamo och Frelimo-soldater håller på att byggas upp.
De har väntat länge på fred i Mosambik. Och än vet de inte om den helt kommit för att stanna. Men gamla fiender är beredda att lämna 17 år av våldsamt inbördeskrig bakom sig för att tillsammans marschera i Mosambiks nya armé. Under de senaste 2 åren av bräcklig fred har totalt 90 000 soldater, både från regeringssidan och rebellarmén Renamo, avväpnats under FNs ledning.
Tanken var att 30 000 man skulle ingå i den nya armén enligt fredsavtalet, 15 000 från vardera sidan. Och nu efter mycket och många ansträngningar har man lyckats få ihop det till 10 000, cirka 10 000. Och man kommer inte mer, de är krigströtta.
Storbritannien tränar de nygamla soldaterna. De som valt att fortsätta det militära livet tjänar mindre än 100 kronor i månaden och lever under knappa förhållanden. De får åtminstone mat och husrum. De som avväpnats och återgått till det civila livet får en liten lön under 2 år från internationella biståndsgivare och hjälp med någon form av utbildning, men måste sedan klara sig på egen hand.
Problemet är då i framtiden vad de ska göra, alternativet. För de har många, alltså hela sin vuxna tid har varit i krig då, de sista 17 åren, och kan ingenting annat. Och det är svårt att, trots de program som finns, att hitta någonting annat vid sidan av.
För att pacificera landet och minska risken för nya oroligheter har vapen samlats in. Även det har skett under FNs ledning, men det finns en oro för många vapen är fortfarande gömda. De vapnen kan användas om kriget skulle bryta ut igen eller användas av missnöjda och hungriga för detta soldater för att råna och mörda när deras avgångslön tagit slut. På förläggningen är gammalt hat begravt. Mannen till vänster tillhörde regeringsstyrkorna. Mannen till höger kidnappades av Renamo när han var 11 och stred på deras sida. I Mosambik önskar man inga annat än fred. Men i slutet av november reser FN vidare till andra missioner. Frågan är om den nya armén är redo.
November 1994. Mer om konferensen i Neapel om maffian.
Det är här i Ryssland som den organiserade brottsligheten har vuxit snabbast under de senaste åren, och den håller nu på att få internationella förgreningar. Ryska kriminella grupper bygger upp ett nära samarbete med den italienska maffian på områden som vapen- och narkotikasmuggling. Den ryska organiserade brottsligheten har också spridit sig till Tyskland och USA. Att de ryska maffiagängen fått fotfäste i USA har föranlett den amerikanska federala polisen, FBI, att börja samverka med de ryska polismyndigheterna. Men det största hotet utgör den ryska maffian mot Ryssland självt. Opinionsundersökningar visar att lavinerna brottslighet efter Sovjetunionens sönderfall är det som mest oroar ryssen i gemen. Den organiserade brottsligheten betraktas till och med som ett hot mot den framväxande demokratin och marknadsekonomin. Så till exempel har den en starkt negativ påverkan på utländska företags vilja att investera i Ryssland. Ännu mer förödande effekter har den för den inhemska affärsverksamheten. Kriminella grupper kräver så kallade beskydda pengar. Affärsmän utsätts för utpressning eller attentat. Rapporterna om överfall eller mord på företagsledare är legio i ryska massmedia. Det har gått så långt att många företag, enligt polisens uppgifter 40 000, inklusive banker, kontrolleras av maffian. Polisen medger att den kämpar en ojämn kamp mot den organiserade brottsligheten som nu omfattar flera tusen grupperingar. 5 700 heter det i en rapport inför FN-konferensen i Neapel. Därav ett par hundra som också är etablerade i andra länder där de sysslar med allt som kan vara lönsamt ur kriminell synvinkel från smuggling till prostitution. Det finns ju bland annat en växande oro i väst för att ryska maffiagrupper i allt större utsträckning ska ägna sig åt smuggling av radioaktivt material. Mycket tyder på att organiserade kriminella grupper redan har kommit över strategiskt känsliga material och teknologier som de kan sälja till terrorister, heter det i FN-rapporten. Göran Skånsberg, Moskva.
November 1994. Ett kommentar till Expressens utspel om att få med Sverige i NATO.
Det har det blivit, och det är Bengt Hansell som har läst ledarsidorna denna morgon.
Igår föreslog Expressen att Sverige ska bli medlem i NATO, Atlantpakten. Och det förslaget kommenteras på flera ledarsidor idag. Nästan alla tidningar är kritiska. Obundet moderata Svenska Dagbladet tycker inte att förslaget har samma fräschör idag som när Herbert Tingsten föreslog samma sak för 40 år sedan. Det står en doft av naftalin kring kravet att Sverige ska ansluta sig till den västliga försvarspakten. Europa, inte bara Västeuropa utan hela Europa, ska ges en ny säkerhetspolitisk arkitektur. Varför i hela världen skulle Sverige störa denna förnyelseprocess av historiska dimensioner genom att väcka ett 50-talskrav till liv? Vår uppgift måste rimligen vara att finna vägar och föra vår tradition vidare i ett förändrat Europa. Den som föreställer sig att det skulle gagna fred och stabilitet i Europa om Sverige och Finland samtidigt anslöts till NATO har nog anledning att tänka ett tag till. Eller kanske börja tänka, obundet moderata Svenska Dagbladet.
Klockan är 14 den 21 november 1994. CNN rapporterar om FN-NATO-bombning utav Bihać, serbstyrkorna där.
Serb held Croatia. The airfield at Ubino was the base for two Serb air attacks. They took place on Friday and Saturday on the Muslim held area around Bihać. Bihać is a UN safe zone. It is not to be flown over, certainly not attacked. A NATO official told CNN within the past few minutes that United States, French, Dutch, and British warplanes bombed the base. He said about 30 warplanes flew from a base in Italy on the mission. He called the bombing mission a success. NATO says the attack was carried out after a request from the UN Protection Force, known as UNPROFOR. CNN correspondent Christian Amanpour is in Sarajevo and joins us by telephone this morning. Christian, what feedback have you gotten on this, or what more can you tell us about it?
Well, Bob, certainly since the UN Security Council passed this resolution early Sunday, extending its mandate for airstrikes into Croatian territory, there'd been a great deal of speculation and questions about whether the UN and NATO would react in response to airstrikes that had already happened by the rebel Croatian Serbs, or whether they would wait for more air attacks to take place. Well, as you've seen, and according to NATO, today's airstrike in the Udbina airfield is in response to air attacks on the UN safe area of Bihać earlier this weekend. According to Admiral Leighton Smith, the NATO Allied Commander, the multinational airstrike task force, US, French, Dutch, and British aircraft took off from their bases in Italy. They have completed their attack. He says it was successful, and they are all back en route to base. Admiral Smith said that they went after some anti-aircraft artillery sites and some surface-to-air missile sites in order to protect their planes before they took out targets on the airport itself. He said they struck two runways and taxiways at the airport. They did this in order to limit collateral damage, as he put it. That's the term used for civilian casualties. Admiral Smith said they did not go after aircraft or their support teams for fear of causing any human casualties. Admiral Smith says that the pilots got their hits. Some of the pilots report that they did strike their targets. There was a very large number of aircraft that went over, about 30. Now, this comes on a day when Sarajevo, another safe area, has also received more attacks, more heavy weapon attacks. There were two wire-guided missile attacks, anti-tank missile attacks, into the Sarajevo area today. One hit the roof of the presidency building and one hit City Hall. There was also a sniper attack in which one person was killed today, Bob.
Christiane, you've covered this war extensively and for a long time. Is there any way of gauging what the Serb response to this will be?
Well, clearly in the past, when these kind of responses have been taken by NATO, the Serbs have reacted against UN personnel in that they have made life much more difficult for them in this area. They have closed access routes, and in some cases they have taken UN personnel hostage only to release them sometime later. Now, UN personnel have been on a state of red alert. That's their maximum alert this morning, and they are presumably taking all the precautions necessary.
Hör utföljare på Jugoslavienbandet 723-14. 723-14. Den 22 november 1994.
Efter NATOs massiva anfall igår mot ett flygfält i den serbiska enklaven Krajina i Kroatien varnar Serbien för att kriget nu kan komma att utvidgas.
50 NATO-plan från USA, Storbritannien, Frankrike och Holland i en 4 timmar lång attack mot de serbiska rebellernas primitiva flygfält Udbina i Krajina, beläget inom vad som formellt är Kroatien. Inte oväntat har detta utlöst vreda reaktioner från det verkliga Serbien, från Restjugoslaviens regering i Belgrad. Med kraft fördömer vi den grundlösa och ansvarslösa bombningen av Udbina, heter det ett uttalande från regeringen där. Operationen, heter det vidare, kan provocera fram en spridning av kriget. En lindrigt höjd varning till Kroatien som upplät sitt luftrum till NATO-planen. Serbiens president Milosevic har ju de senaste månaderna framgångsrikt spelat rollen som lydig gosse i världssamfundet. Han avbröt hjälpen till de serbiska bröderna inne i Bosnien och FN tackade genom att lätta på sanktionerna mot hans land. Men med gårdagens massiva anfall mot de serbiska bröderna i Kroatien, som slutit sig till bosnienserberna i försöket att köra över muslimerna i den stora men isolerade fickan Bihać, hade Belgrads möjligheter att förneka blodsbanden tänts bortom bristningsgränsen. Ordsalverna från Belgrad var därför hårda. Säkerhetsrådet anklagades för att ge efter för länder som har sin egen strategiska intressen i regionen. Och sades det, FN har förutfattade meningar och gynnar den ena sidan, utläst de bosniska muslimerna. Detta gynnar enbart extremister, heter i Belgrad. Fredsansträngningarna blir meningslösa. Jugoslavienkrisen glider in i en än dunklare period och kriget kan få ännu större dimensioner. Oppositionen i Serbien finns nästan bara på högerkanten, alltså politiker som är ännu mer nationalistiska än Milosevic. Och dessa partier uppmanar presidenten att nu avbryta sin blockad mot bröderna i Bosnien. Och Krajinas serbernas egen ledare, Martic, beskrev NATO-styrkorna som, citat, fräcka vandaler. Staffan Heimersson, Wien.
23 november 1994.
NATO-flyg har också idag slagit till mot serbiska mål både i Bosnien och i serbkontrollerat område i Kroatien. Men attackerna är att betrakta som självförsvar har ingenting att göra med den serbiska framryckningen mot staden Bihać, hävdar NATO.
November 1994. Historiskt i svenska riksdagen.
Sveriges riksdag godkände idag den ändring i grundlagen som gör det möjligt att överföra svensk politisk makt till den europeiska unionen EU. Därmed så är det författningsmässigt grönt ljus för Sverige att gå in i EU från årsskiftet.
Sällan såg man Sveriges riksdag så enig som idag. Inför folkomröstningen lovade ju riksdagspartierna att följa folkviljan. Och eftersom folket ju röstade ja till EU så gjorde också riksdagen det idag.
Omröstningen har utfallit så att 293 ledamöter har röstat för bifall till ja-propositionen. Ingen ledamot har röstat nej.
Detta är ett historiskt steg för Sverige som nation, för hela det svenska folket. Det handlar om att ta tillvara den historiska chans vi har att mer handfast ta del i den europeiska utvecklingen.
Men Carl Bildt hade inte varit Carl Bildt om man inte påstår att det egentligen är Moderaterna som öppnat vägen till EU för Sverige.
Genom årtionden är det vi som har varit Europapartiet kanske framför andra i svensk politik. Och sen slutet av 1980-talet har det varit uppenbart för alla än var att det varit de vägar som vi visat som, om än inte omedelbart och inte alltid utan kontrovers, så småningom också har blivit Sveriges.
Det folkliga EU-motståndet sågs det inte särskilt mycket av när debatten började. Men trots att partierna ju lovat följa folkviljan från folkomröstningen så var det 17 ledamöter som lade ner sina röster idag. Det var Miljöpartiets ledamöter och så Centerns nej-kämpe Birgitta Hambraeus.
Att jag då helt enkelt inte deltar i omröstningen, det kommer inte att hindra folkets vilja att genomföras.
Men varför deltar du inte då?
Därför att jag vill inte ha mitt namn på detta fruktansvärt ödesdigra och dåraktiga beslut.
Hur länge ska ni fortsätta vara dåliga förlorare?
Det är inte dåliga förlorare, det är att skapa erfarenheter för nästa folkomröstning, och därför kräver vi att regeringen tillsätter en kommission som granskar hur mycket pengar ja-sidan haft och hur mycket pengar nej-sidan haft. Det är inte att gnälla, det är att få fram fakta som ligger till underlag för nästa folkomröstning.
Men är det inte också ett försök att hitta en bortförklaring till att ni förlorade?
Nej, det är ingen bortförklaring om en sida, i det här fallet ja-sidan, har 15-20 gånger så mycket pengar som nej-sidan, så är det ingen bortförklaring, det är fakta.
November 1994. Norska statsministern Gro Harlem Brundtland är fortfarande optimistiskt ja inför EU-omröstningen i Norge, fastän över hälften av norska folket säger nej. Statistiskt alltså.
Hur ska det gå i vårt västra broderland? Ska Norge dras med av svenskesuget och rösta ja till EU? Eller ska man hålla sin styvnackat egensinniga linje och säga nej till Bryssel? Med bara upploppet kvar till folkomröstningen på söndag och måndag blir det allt jämnare, men det krävs utan tvekan en jätteinsats av statsministern själv för att få norrmännen till ett ja.
Vet du vem det är som kommer hit idag till Kristiansand?
Ja, Gro Harlem Brundtland, vår statsminister.
Hallå.
Hej.
Tack.
Det är ju lite artigt att du kan komma runt och så se och snacka lite med arbetare. Och...
Vad gör du den delen av det?
Morgon dag.
Jobbar du mer år?
Ja, 10 år.
Oj, oj, oj.
10 år?
Ja, ja.
Nu tycks nationalidolen Gro vara den enda som kan vända nej till ja i Norge på måndag.
Det är ju kämpkosligt att du kommer. Det är det. För jag har aldrig sett statsministern för. Men jag stämmer nej oavsett.
Hit i Kristiansand på Norges sydspets går statsminister Gros allra sista kampanjresa. Hon har träffat 20 000 norrmän de senaste månaderna. Och trots att opinionsmätningarna fortfarande visar nej, tror hon på ja.
Du, det kändes väldigt gott. Jag följer att det går i riktig riktning. Och jag har stor tro på att det ska lyckas på måndag.
Ja-sidan växer sig starkare dag för dag sedan den svenska folkomröstningen. Ändå har nej ett försprång i de tre opinionsmätningarna idag på 2, 4 och 10 procentenheter. Tilliten till Gro blir ja-sidans främsta vapen. Yes! Frågan är om det räcker.
Vi har väntat på detta väldigt länge, så det är helt fröjd.
Ja. Vad kommer du att stämma då i EU-valet?
Jag kommer att stämma nej.
Ändå?
Ja.
Hon kan inte överbevisa det.
Nej. Alltså det är 15 land som nu har bestämt sig för att samarbeta, inkluderat våra egna nordiska naboland. Det är bara vi som står igen.
I slutspurten inför måndag blir hoten och skrämselbilderna nu allt fler. Många företag säger att de flyttar till Sverige om det blir nej, för då uppstår nya tullar.
Det kan vara snack om från 10-12% på enkelte produkter.
Dagen avslutas på ett pensionärsmöte.
Den håller till måndag. Och lägg av märke till, den står till tisdag, hvis det blir ja. Varsågod.
Ja, hon får kärvt, Anders. Men egentligen är inte Norge ett land som klarar sig utan EU. Bättre än Sverige i alla fall.
Ja, nej-sidan Norge argumenterar ju på det sättet. De säger att vi har allt EU behöver. Vi har oljan, vi har gasen och vi har även fisken. Mm. Och det ligger en hel del i det. Men Norge är också ekonomiskt i en mycket bättre sits än Sverige. Norge skulle faktiskt klara de här kraven för valuta och den ekonomiska och monetära unionen, som det kallas. Det var väldigt hårda regler att man ska ha ordning på statsfinanserna. Där Sverige är väldigt långt borta, men normen är klara idag.
Om det då blir ett nej, vilket fortfarande de flesta tror alltså, vad betyder det för svensk del?
Ja, det finns ju en del fördelar. Gränshandeln lär väl blomstra. Fläsket är ju redan nu billigare och kommer väl att bli ännu billigare i Sverige om man jämför. En del norska företag, bland annat inom fiskförädlingsindustrin, diskuterar att flytta produktion från Norge till Sverige. Däremot kan man säga att det finns politiska nackdelar där.